Avsnitt 66 av Skolsverige kommer att handla om samtalsklimat. Det kommer att handla om läraren som gett upp och Anna Ekström i Agenda. Och så kommer vi också att prata om samtalsklimat. Hur ordnar vi det på ett schysst sätt? Jag kanske ska säga vad vi finns också.
Det här är Skolsverige.
Du, den här podden, vi ska först säga att förra veckan, det är första gången på 66 avsnitt som vi inte ses och poddar en vanlig vecka.
Men
för att det var för mycket annat, saker på gång. Det var allt från, alltså vi träffades ju under förra veckan, men vi jobbade med annat då. Och så var vi på bokmässan och gjorde allt annat än att jobba. Så att det,
drack öl gjorde vi.
Det kan hänt.
Till och med jag drack öl.
Hur som helst, vi sågs förra veckan, men vi hann inte spela in någon podcast.
Nej.
Så förlåt alla många miljoner lyssnare som är nu väldigt upprörda över att Karin inte levererade.
Men vadå,
jag tar på mig det där ansvaret. Nej,
jag var lite sjuk också, tyckte jag.
Jag hade ryggskott, tror jag.
Ja.
Så vi var sjuka, vi var dåliga, vi hade så mycket att göra.
Och hunden upp läxan och jag,
precis,
livet
precis.
Bara gick vidare och allt var bara dumt. Jag skrev
så
det.
Var det.
Ja.
Så var det.
Ja, så var det.
Så att, hur som helst, vi är tillbaka den här veckan.
Ja.
Och nu är allting som vanligt, alltid som så. Det är en vanlig podd.
Det är lite kass att vi missar förra veckan, det retar mig lite.
Ja, så den här, vi kommer vara lite bittra det här avsnittet på oss själva. Men i övrigt så har vi samma.
Ja.
Det är spaningar, det är ett tema, det är en elevkrönika. Håll till godo.
Hörru du, Jakob. Har du läst om han som har gett upp?
han som har gett upp? Vad roligt att han blir epitetet han som gav upp.
Ja.
Som att det är en person, det känns som att var fjärde lärare funderar på att byta jobb. Men här är en som är särdeles bitter och som dessutom har fått utrymme på Svenska Dagbladets debattsida. Jag såg om det här i sociala medier när jag kom, för att jag såg lite lösryckta reaktioner på folk som jag säger, men ärligt talat. Där, och det var framförallt så här, vadå, svenska modellen? Eller så här, han gör det lite lätt för sig eller sådana grejer. Det var sådana saker jag såg och tänkte så här, okej, nu är det, men jag fattar inte, det var ingen som länkade i texten. Så jag fattar bara att de pratade om någonting. Och jag tänker så här, det här är någonting om ekonomi, jag bryr mig inte om ekonomi, jag scrollar vidare. Det var min hjärna när jag satt och scrollade.
Ja, men det handlar inte så mycket om ekonomi faktiskt. Det handlar mer om att våra barn idag är uppfostrade, kan inte sociala koder, de kan inte de fyra räknesätten, de kan inte läsa, de kan inte bete sig, och framförallt så har grundskolan misslyckats kapitalt med att lära dem någonting överhuvudtaget när de kommer upp till gymnasiet.
Precis, och det är skrivet av en man som har varit gymnasielärare i 30 år på tekniska program, så han borde ju ha någon sorts erfarenhet. Han borde ju ha lite så här kött på benen, om inte annat empiriskt kött. Som inte är det finaste köttet, men det är någon sorts kött i alla fall. Och så, och han började säga, men jag skulle ta emot nyheter i augusti och så, men det blev inte så för att jag pallade inte mer. Och allting är skit, och nya betygssystemet gick inte bra, nya gymnasieskolan blev inte bra, och skulle man göra några andra reformer skulle det inte funka heller, för det enda som krävs är att vi måste ställa mer krav. Det är det han menar med den svenska modellen, att den svenska modellen är att vi inte ställer krav. Gör man fel så händer ingenting, alltså, så vi är för kravlösa. Det är det som är den svenska modellen enligt honom.
Ja, det är väldigt, jag har ett jätteproblem med att han använder den svenska modellen, eftersom den svenska modellen inte egentligen handlar om det, utan det är ekonomi och liksom andra saker.
Precis,
som...
precis. Men vad är din spaning runt det här då?
Nej, men min spaning runt det här är väl framförallt att det är ju oerhört mycket baserat på vad han själv kanske eventuellt har upplevt, och att det är väldigt lite faktaunderbyggt.
Och det är ganska lite faktakoll. Alltså det är märkligt att man, en av Sveriges största dagstidningar, tar in en debattartikel som är så svepande i sina argument.
Ja,
det står så här, men nu för tiden kan en majoritet av eleverna inte de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. På vad baserar han det?
Jag vet inte.
Är det att mer än hälften av Sveriges grundskoleelever inte har godkänt i matematik? För det har de ju, rimligtvis. Är det att de är asdåliga på nationella proven? För så dåliga är de inte. Alltså vad är det i det? Alltså, han underbygger inte det. Och det, nej, det är väl hans val, men att det är fascinerande att Svenska Dagbladet tar in en text.
Ja, men att majoriteten inte klarar av addition, subtraktion. Och då skulle ju majoriteten misslyckas i PISA, och riktigt så jävla dåliga är vi ju faktiskt inte. Nej, men sen är det den här. Om man leker bort halva lektionstiden, vilket är normalt. Ursäkta? Jag leker inte bort någon halv lektionstid.
Vilket är normalt i många klassrum i Sverige. Då kan man finna på sig vad menas med många klassrum i Sverige. För jag menar, händer i ett klassrum så är det ju för många. Men det är inte samma sak som att det händer i många klassrum. Kan man ju faktiskt inte säga. Nej, och om inte annat så är det, då får gärna underbygga det med någonting.
Och samtidigt så skriver han att han har fått ägna mycket tid. Men han orkar inte ägna mycket tid åt att sätta ett bra arbets... För det är det han skriver någonstans. Att jag brukar ägna mycket tid åt att sätta ett bra arbetsklimat i början av året, men det jobbet orkar jag inte göra längre. Och det kan man ju förstå, för att jag kan också tycka, jag också ny etta, att sätta gymnasiets arbetsmetod, det kräver ett helt, en hel del jobb, för att det kräver ett helt annat sätt att arbeta. Det är mer självständigt, det är mindre undervisning, det är mer eget arbete och så vidare och så vidare. Mm. På ett sätt som när allt fler ska gå gymnasiet, för att vi behöver det, vi kräver det i samhället, så kanske inte den modellen riktigt är bra för våra ungdomar.
Dels det, dels också, men det är inte bara att det handlar om att det är ett nytt arbetssätt på gymnasiet, för mycket av det tror jag är lika. Jag tror också att det handlar om att en helt ny grupp i ett nytt sammanhang på en helt ny skola, 2 månader efter att man var i skolsammanhang förut. Jag lovar att de eleverna som kommer till gymnasiet var mycket, mycket bättre för 3-4 månader sedan. För att då var de i sitt esse. Då var det min miljö där man gått i flera år med folk som känner i där man har så tydliga roller, en tydlig kultur, en tydlig rutin. Då presterar man på topp. Kommer du in i ett nytt lag? Kommer du in i en ny division och ny liga? Någon heter det. Det är klart att det tar tid innan man levererar om man inte är någon jävla übermensch. Liksom.
Ja, och samtidigt som vi måste ju sätta tydliga regler för, eller tydliga ramar för, det här krävs för dig här. Det är ju det jobbet jag är satt att göra.
Ja, och det jobbet kommer du alltid behöva göra.
Ja, det kommer jag behöva göra. Och det handlar ju om att ställa krav. Och om han inte orkar ställa krav längre, då är det ju faktiskt lite synd om honom. Och då har han tagit det rätta beslutet att sluta. Sen behöver vi honom i skolan naturligtvis. Men för att vi behöver ju liksom fler lärare i skolan. Men man ska ju inte jobba i skolan om man faktiskt inte orkar göra jobbet.
Nej, men precis. Det är helt rätt i det. Och det är en intressant text, om än lite sorglig. Men den är väldigt simpel på det sättet att det är bara negativt. Och jag är inte på det sättet.
Nej, jag tror att vi måste sansa oss. En sån här text är lite att skjuta sig själv i pannan. Och att göra det sämre för oss som jobbar i skolan. Faktiskt.
Det tror jag med. Hur som helst, det är ändå en läsvärd text. Vi lägger den på vår hemsida, så kan man gå in och klicka sig vidare och läsa den. Det är värt några minuter. Om inte annat för att säga en lärare som är på väg ut mot sin vilja lite grann. Det är värt att lägga några... Alltså det är någon sorts respektgrej. Läs vad han har att tycka och tänka om saker. Och så kan man få hålla sig till det.
Ja, kan man hålla
sig. Apropå folk som är på väg ut i saker, och framförallt på väg som är på väg in i något annat. Anna Ekström sa ju upp sig som... hon bara, jag orkar inte mer. Jag vet inte vad skolan... Det var inte det som hände. Utan det som hände var att hon blev minister. Ja. Så att hon fick inte panik på Skolverket, utan hon blev minister. För gymnasiet och kunskap till hennes
titel. Nej, kunskapslyftet.
Ja, för att de säger samma sak i Agenda. För hon var i Agenda i söndags. Hon är gymnasie- och kunskapsminister, beskriver hon henne som. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Det är något att fundera på. Aida Hadzialic var ju kunskapslyftsminister. Jag vill tänka att Anna Ekström är kunskapsminister, oavsett vad som händer. Hur som helst, hon har ju alltid varit väldigt uppskattad och respekterad av lärare. Av många olika orsaker, bland annat att hon är jäkligt bra. Det är fascinerande i den här intervjun, för att rubriken är så här, hur ska fler klara av gymnasiet? Hon är inbjuden, Jan Björklund är inbjuden, för att han reformerade gymnasiet när han var minister. Införde den uppdelade, för han tänker att alla behöver inte gå högskoleförberedande, bla bla bla. Och det är fortfarande så att det är asmånga som hoppar av gymnasiet. Och då är det en diskussion där liksom hon är där och han är där. Gå in på SVT Play, hitta Agenda från 25 september och så bara kolla igenom det. Hoppa fram lite och kolla så. Det är fascinerande vad som händer med Anna Ekström. Det är en sparing. Det är fascinerande vad som händer med henne när hon inte längre är generaldirektör. När hon inte längre lägger på sig själv och säger nej, jag är tjänsteman, utan nu är hon politiker. Hon sopar banan med Björklund på ett sätt som väldigt få människor har gjort någon gång i hans offentliga karriär.
Ja, alltså saken är ju den att det finns ju någon slags otroligt skönt i att hon faktiskt får tycka saker.
Ja, och det är inte det att hon liksom säger hon är så himla cool eller hon står på vår sida och hon trycker ner honom, utan nu, så hon har en bra diskussion där hon för fram sina saker, där hon kan kritisera honom utan att han blir bindgalen och bara säga, men ja, du gjorde mycket bra, men det här var dåligt, det här har inte funkat, de här grejerna. Och sen så kan hon ändå vara så här, vid två tillfällen så här, bjuda in honom till blocköverskridande överenskommelsen. Vad bra att du ser det, då kan vi komma överens om det, så kan vi göra det här, jag önskar att vi kunde göra det här. Och liksom, det känns som att nästa steg att de två går ut och sätter sig vid ritbordet och bara, okej, men hur kommer vi överens om det då? Det skulle kunna hända direkt efter en diskussion i studion. Ja, och det är så jävla effektivt på ett sätt som är, ja, big up. Vi har inte gett ut veckans applåd på ett så här 30 avsnitt, men jag tror att den just gick till nya kunskapslyftsministern och gymnasieministern. Och, så.
Ja, men absolut. Och det är egentligen, oavsett, jag kan tycka att hon besitter så mycket kunskap om skolan att det spelar liksom ingen roll. Nu är hon sossa också, men det är ju inte det som är det intressanta i det här. Utan hon, det finns ju, alltså att diskutera skolpolitik kommer att kräva en hemläxa som inte duger för samtliga andra partier.
Om det inte är så att hon aldrig mer blir inbjuden till en debatt för ingen många möten. Kan vara så också. Det hade varit himla otur, men det skulle kunna hända. Jag ser det framför mig.
Men
det,
måste ju ta
det är tråkigt för Björklund, det är tråkigt för Liberalerna att behöva vara med längre in, för att de har ju inte längre liksom, makten över skoldiskussionen. Nej. Eller så här, han kan inte längre definiera vad som är grejen med skolan. Han försöker flera gånger och säger, men jag tycker inte att det ska vara så. Jag tycker så här och så här. Och liksom, man reagerar på att hon säger saker som är sanna. Han säger saker som han tycker. Mm. Och det kanske är en manlig kvinnlig grej. Jag vet inte. Det kanske är en smart, osmart grej. Jag vet inte. Men det är någonting i det som påminner lite om så här, Hillary Clinton kontra Donald Trump, fast i mycket mindre liksom, extremiteter någonstans. Att liksom, ja, så här, att liksom det han framstod inte som påläst i den diskussionen.
Nej, det gjorde han inte. Och så här, jag tycker vi ska göra som de gör i andra länder som lyckas. Och så räknar han upp massa länder som bara, va? Lyckas de?
Mm.
Med vad?
Precis.
Bara en sån sak tyckte jag var roligt.
Yep.
Men det var med lärlingsprogram som Tyskland lyckades.
Ja, men exakt. Och det är det annat jag sagt. Och det är så fascinerande, för ur ett lärarperspektiv, om man går bort från det politiska, så hon positionerar sig på ett sätt som är sådär, jag tror på att alla elever kan lyckas så bra som de kan.
Mm.
Och han säger så här, nej, de är så dåliga, så utsätt dem inte för någonting, för då kommer bara fler hoppa av. Alltså ställ inga krav på dem, utsätt dem inte för någonting, för att de klarar inte det. Medan hon säger, men alla kan göra sitt bästa. Nej, men de kan inte det.
Vilket är roligt när du säger det. För han har ju varit den som har sagt att vi ska ställa höga krav på våra elever.
Mm.
Det är ju har varit hans mantra. Samtidigt som på de eleverna som är lite dumma i huvudet, enligt honom, de ska vi inte ställa några krav.
Nej, precis. För att hans logik är att om alla måste gå högskoleförberedande program, då kommer gymnasielärare godkänna folk som inte egentligen har kunskaper, för det kommer upp som press att släppa igenom folk. Och därför ska vi inte ens förvänta oss att alla ska kunna få godkända kunskaper inom alla ämnen. Och därför ska vi så gå lite här borta för sig själva. Det visar sig att de programmen inte varit alls för intressanta. Den delen av gymnasieskolan har inte alls varit liksom, det är inte många människor som söker till det. Det är färre än vad det var förut.
Mm.
För att även de människorna som är så här, jag skulle egentligen vilja gå en sån program, fattar att men jag behöver också ha alltså, lite fler dörrar inför framtiden. Och jag tror att hur som helst, det är värt att se det här agenda från 25 september i år. För att Anna Ekström briljerar på ett sätt som hon inte har fått göra förut. Du Karin, vi ska prata samtalsklimat. Och då kan man ju direkt tänka att nej, det är hashtagget honen igen.
Du Jakob, jag tycker inte vi ska prata om det. Du är helt sugig, vet du det? Du suger så fett. Jag tycker faktiskt inte alls att några av dina idéer är bra.
Hype. Vad skönt att du får säga det efter 66 avsnitt. Då avslutar vi det här projektet här. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med. Vi kommer att sända repriser i resten av året.
Nej, jag bara skojar. Men det är klart att jag försöker att illustrera dåligt samtalsklimat. Jag försökte vara rolig.
Ja, men jag fattar det. Mm. Och det var lite roligt. Om det inte vore för att vi försökte spela in det fyra gånger. Men hur som helst. Det är inte det samtalsklimatet som vi ska komma åt.
Nej.
Utan vi ska försöka landa i så här, i undervisningen.
Mm.
Hur får man elever att prata med varandra, att våga erkänna för varandra att man inte alltid kan? Hur får man elever att liksom kunna dela med sig insikter till varandra?
Mm.
Jag satt i eftermiddags på ett möte kopplat till läslyftet. För jag och mina kollegor går läslyftet i år. Vi har valt en modul som heter ett samtal om text eller något sånt.
Mm.
Vi har kommit typ till steg 4.
Mm.
säger ingenting för folk som är utanför. Men hur som helst, vi har genomfört någon läslogg där man ska liksom så här läsa någonting, man ska skriva ner lite grann. Och sen så har man ett textantal utifrån det. Och vi har valt lite faktatexter som handlar om en hälsoprojekt som finns i vår kommun och runt omkring. Så där man ska gå till skolan och det är motion och sömn och så. Så de får läsa en faktatext, svara på lite frågor om så här, vad de tycker och tänker om det. Vad som är svårt, vad man vill veta mer om. Så. Och sen så har man en textdiskussion om det. Och det har funkat ganska bra. Förutom att den här aspekten, vad är det som är svårt? Var det något du inte förstod? Och så alla bara, jag förstod allt. Mm. Och så efteråt ser man sig, nej, det var inte riktigt det som hände. Och det kan vara bristande insikt, men det kan också vara att man inte vågar. Och det fick mig att börja fastna så här, för våra elever är inte vana att prata riktigt på det sättet. Alltså så, inte så himla hårt drillade i det är de inte. Utan det här är en ny arbetsmodell för dem och det är en ny modell för oss. Vi har testat det kanske 3 gånger den senaste veckan.
Mm.
Så 2 gånger har varit i samma konstellation, en gång har varit en annan. Och det är ändå så här, man börjar fundera på så här, vad ska till för att vi ska få ett samtalsklimat i dem? Det kan ge dem en uppgift som jag säger, diskutera det här.
Mm.
Och det finns naturligtvis filter, men ett filter är inte så här, jag vågar inte blotta min okunskap. Eller tänk om de säger något konstigt, eller liksom, nej det här vågar jag inte säga för det kanske är konstigt eller fel. Eller så. Hur kommer man vidare från det till att folk kan vara liksom öppna med sina åsikter? Jag tänker läsa en faktatext. Man kan vara så här, men jag tyckte det var skit. Jag fattar ingenting, jag tyckte det var helt värdelöst. Men varför ska vi lära oss om det här? Alltså, där man vågar stå för det. Och det där, det är inte med att liksom bli kallad en idiot. Det skulle inte hända bland mina elever, för de är sköna. Men liksom, hur får man ett samtalsklimat som är mer så där fruktsamt?
Mm, ja, men jag förstår vad du menar. Jag tror ju i och för sig att vi kan få ett negativt samtalsklimat i just det du säger. Det här är skit, där tänker jag läsa. Där hamnar jag oftast när texten blir för svår.
Mm.
Och ingen av dem fattar vad den handlar om. Då brukar de slänga texten och säga dumma text. Och så är det texten som är fel på, för då lägger de sin frustration på texten kollektivt.
Mm.
Men om vi nu liksom, om det är så att de flesta fattar.
Mm.
Och en som inte fattar och en inte vågar fråga
Jag tror inte det handlar om att inte fatta. Jag tror det kan handla om att man bara reagerar på något sätt. Som är så där. Men just den här aspekten är inte jag med på. Det här tycker inte jag är viktigt. Liksom.
Mm. Mm.
Det är någon, men som vi läser någon text och film. Och så är det någonting om liksom, om att man ska stänga av sin dator eller sin mobil innan man går och lägger sig för att sova bättre.
Mm.
Och så var det liksom innan det fanns med funktionerna som kan ta bort det blåa ljuset.
Mm.
Idag har varenda mobil och varenda dator har nästan inbyggt. Liksom, att, i alla fall varenda nyare utrustning har liksom inbyggt att de tonar ner ljuset senare på kvällen. Mm. För att det ska ta bort det blåa ljuset som signalerar pigghet. Liksom, på något sätt, eller som simulerar pigghet.
Mm.
Och då är inte det längre en faktor, då är det en elev som vet. Och som pratar med mig om det efteråt, men som inte vågar säga det i sin grupp. För att man vågar inte bidra med det. Och då handlar det inte bara om att den personen inte fattar något som alla andra fattar, utan det är ju exakt tvärtom.
Mm, jo, men jag förstår vad du menar.
Så klimatet, alltså, det är ändå bredare någonstans i det. Och då tänker jag så här, hur kommer man åt det? Det är det som jag tänker som ingång. Så glöm tonen, glöm så här, tråkiga kollegor som bara, nej jag kan aldrig. Det kanske är relevant i frem, men det är inte där vi ska landa nu.
Ja du Jakob, jag ser ju att jag jobbar ju mot ett betygssystem som lite sätter det klimatet att man inte vill visa att man är dålig på ett sätt som är ganska tydligt idag.
För att då tror man att man får sämre betyg?
Ja, alltså mina elever idag hade sin första skrivuppgift, mina elever som går i år 1 hade sin första liksom riktiga skrivuppgift som var lite större. De har ju skrivit flera saker till mig innan, men som är liksom, den här ska in och bedömas och de ska få tillbaka den. Och de har fått premisserna för den och så vidare. Och så vidare. Och misslyckas jag med den här nu, kommer jag få F på kursen? Är liksom första frågan från 10 elever.
Mm.
Och det är ju inte sant. För att det är ju liksom, betyget sätts i juni beroende på vad de har liksom lyckats med i juni. Mm. Inte vad de misslyckas med i september. Och eventuellt misslyckas med, utan då ska de ju lära sig saker av mig. Och det är ett dilemma som är enormt mycket större än den där diskussionen om ämnesbetyg som vi har. Liksom, alltså, det är en jättediskussion för samtalsklimatet skulle jag säga. För man vågar inte lämna in saker, för man är så rädd att man ska misslyckas och få ett F på kursen. Och det kan ju tänka dig att då, om du har ett utan det kräver otroligt mycket arbete från min sida att säga nej, det spelar ingen roll. Men det blir ju också fel. För att det är klart att gör du en bra grej så är det klart att då ser ju jag att du har kvaliteter som kommer att generera ett gott betyg. Så att det är någonting som är svårt.
Men då tolkar jag på dig som att det är kanske någonting som man borde lära sig innan man får betyg.
Ja, det behöver man göra.
Och att man behöver liksom lämna mellanstadiet så stark i sig själv i det här att man kan lägga högstadiet i gymnasiet på att inte behöva tänka så mycket på sånt. För där har man ett betygssystem som med ökande liksom takt på något sätt begränsar det. Ja. Det är ju lite negativt. För att allting annat får man lära sig för 12 år. Men den här grejen ska man lära sig när man är liten.
Nej, men man behöver i alla fall ha satt grunden i det. Och jag upplever att, att det blir mer och mer. Ju mer krav som liksom skolan ställer. Och ju mer vi skriver om skolan, om lärande bedömning och så vidare. Ju mer kommer eleverna. Alltså ju mer nationella prov och sånt där. Den frågan ställdes inte för 10 år sedan.
Om jag misslyckas spela som chef.
Nej.
Därför man är mycket mer resultatorienterad som elev. Mm. Och det kanske är en konsekvens i en målstyrd skola, jag vet inte. Men det känns som att det är förbannat tråkigt, tänker jag, att man hamnar i den situationen.
Mm. För jag vill ju lära dem saker. Mm. Och att man måste jobba för sitt, liksom, att man måste få göra fel på vägen, man måste få misslyckas och att det är helt okej. Och att vi inte berömmer personen, att det inte är individen som har gjort det, alltså, utan det är en prestation som är bra.
Precis, men det där är ju svårt när man kommer till för exempel kontexten textsamtal, för där bjuder man ju in sig själv i det.
Mm.
Alltså, när jag ska diskutera min tolkning eller mina åsikter eller mina upplevelser av en läsning som vi har gjort allihopa tillsammans, och då blir det ju att jag sätter någonting av mig själv på spel i det.
Mm.
Det blir ju det, det blir mer komplext. Jag tänker så här, jag är så glad att jag får gå läslyftet ett år efter att jag gått mattelyftet, för jag ser så många kopplingar mellan de här två. På ett sätt som inte bara säger matematik är språk, utan det är också så här, för exempel, jag inser att det med textsamtal är lite som matematisk problemlösning. I det att det aktiverar en annan sorts tänkande på en högre nivå. Och kunna diskutera det och kunna vara med i det, så krävs det att man har vissa liksom kulturer i klassrummet. I problemlösning så är det så här, man ger sig på saker som är svårt.
Mm.
Man jobbar med tal som man inte kan lösa, garanterat. Man kanske kan det, men det är ingenting som säger att alla kommer lösa det här talet. Medan om jag har en uppställning på en genomgång på en uppställning, varsågod. Du säger, men det här kan antagligen alla lösa. Det är därför jag har valt just det här talet. Men här säger, jag ger mig igång, jag testar, jag kanske kommer halvvägs. Och sen så delar jag, jag tänker om typ så här, vad kommer bli, vi kom på det här. Eller är det intressant att vi har olika lösningar?
Och
liksom att vi tillsammans samlar 5 olika lösningar. Sen kan vi i diskussionen värdera, men jag tyckte den här var lite bättre för det här, jag tycker den här lite bättre för det här. Min missar jag lite det här för att jag har inte den här biten här. Och kan man komma dit, då har man riktigt, riktigt bra undervisning om problemlösning. Och någonstans är det ju som med text, alltså samtal eller liksom, så, när man tänker gemensamt också. Att liksom, man måste kunna säga, du har tänkt så här, jag har tänkt så här, den här personen har fått in det här. Vi tar det här och det här och det här från oss olika. Sätter ihop det och då har vi någonting bättre. Men det kräver så otroligt många liksom, överenskommelser i ett klassrum. Och det är... Jag tror inte att man bara kan liksom lära sig det en gång, utan det måste man återetablera i varje grupp, i varje år. Det måste finnas utrymme att göra det, för att
i varje
det spelar
samtal.
Ingen roll hur starka... Ja, vissa elever, helt ärligt som jag släpper, de kan känna sig, de är så starka att de kan gå igenom vad som helst. De kommer fortsätta vara assköna. Men vissa människor blir inte så. Vissa människor, jag kan se elever som redan hösten i sexan, när de går vidare, liksom är så här, men nu måste jag börja plugga, nu ska jag bli seriös, så. Och så slänger de ut så mycket av de grundvärderingarna de har. För det får inte längre plats. Utan nu har man plats att vara liksom studiemotiverad eller flitig. Eller liksom så. På ett sätt som jag tror är skadligt för personen. Just i den aspekten. Men det är också förbannat intressant. För jag gissar, det här är min hypotes. Jag gissar att det är så att man tänker. Att många tänker att mina elever är för små för det. Att de kommer lära sig det sen. Men jag lär dem inte sådana grejer nu. Kanske att man ger dem något för kunskapet till det, men det är därför man lär sig sen. Så tror man tänker i förskolan, i lågstadiet, i mellanstadiet, kanske högstadiet också, vad vet jag. Att man hela tiden tänker att jag förbereder för att de sen ska kunna ha de här samtalen, eller att de sen ska kunna delta på det sättet.
Och då kommer vi till det där som blir problematiskt sen. För att när de kommer, för sen kommer de, det som jag insett den här hösten. Men det handlar ju inte om samtalsklimat.
Ja, men det gör ju lite grann, tror jag. För att ja, men jag skulle kunna tänka mig att man gör det som repris också för att liksom förbereda elever för att förstå saker. Jag kan tänka mig att har man en text som jag vill att mina elever ska förstå, Då kan jag säga, så som man kanske gjorde förr, säga, med lite frågor om fakta i texten. Varför är det viktigt med sömn? Varför är det viktigt med de här grejerna? Så svarar man och så hoppas man att de kommer ihåg faktan. Eller så kan man ha en diskussion som är så här, vad tycker du är intressant? Vad tycker du är svårt? Vad måste vi prata mer om? Alltså den sortens diskussion vi har nu. En annan grej skulle kunna vara om man sätter elever i smågrupper eller i par eller enskilt och sitter och säger, sammanfatta där. Plocka ut det viktigaste jämfört med varandra. Så man har en lite djupare diskussion som är något sånt mellanting där, men som inte kräver personliga investeringar. Som inte kräver att så här, jag tycker så här. Nej, men det här precis. Är en jag som jag sätter ut. Utan du säger, okej, men här, varsågod. Så här kan man göra. Det kanske är ett mellanting, jag vet inte.
Men då får du också problemlösningen, tänker ju jag.
Hur då?
Jo, för att du säger ju att den här lösningen tror jag. Den här lösningen tror jag. Det här tror jag texten handlar om. Det här tror jag texten handlar om.
Ja, det finns en personlig investering. Men om man skulle istället träna folk mer på att sammanfatta texter,
ja, men utan att behöva investera någonting själv. Fast vad det jag menar, att om du, det här sammanfattar jag texten som, det här tycker jag är det viktigaste i den här texten.
Fast ta bort det själv, ta bort din egen åsikt och bara säga, nu har vi liksom försökt att sammanfatta det. Det är ju din egen tolkning, så är det ju naturligtvis.
Ja, men det är min egen uträkning.
Men om jag ger dig uppgiften så här, okej, men sammanfatta den här texten, eller vad tycker du är viktigast?
Ja,
så
jo,
är den
är
ena mycket, mycket mer personlig. Och problemlösningen är fortfarande mer personlig. För att där visar du om du kan eller inte, om du är bra eller inte. Du visar liksom om du förstår det här eller inte. Uppfattar man själv. Det är inte naturligtvis som, man uppfattar det själv så mycket. Så då behöver man komma förbi det. Jag tror att det är väldigt svårt att liksom, jag kan inte tänka, jag sitter för nu och försöker tänka sig, finns det några genvägar till att komma dit när det kommer till matematisk problemlösning? Nej, det tror jag inte. Jag tror man måste ta sig igenom det. Jag minns första uppgiften vi gjorde i mattelyftet. Jag och min kollega och våra elever, de grät. Av 35 elever var det 3 eller 4 som grät för de tyckte det var så förbannat svårt. Och för att de tyckte det var jobbigt att behöva visa det för någon annan. För de var inte överhuvudtaget vana vid riktig problemlösning. Och det får jag och mina kollegor ta på oss. För de här eleverna gick i femman efter 5,5 år på vår skola. Så var det så här, aha, vi har aldrig utsatt dem för riktiga problem. Det är bra att vi börjar det nu. Och de kom förbi det. De vande sig över det. För att vi varje onsdag eftermiddag jobbar med problemlösning.
Men frågan är det så här att vi frågan är, nu blir jag så här. Kan det vara så att vi liksom, och nu får du slå mig. Men det kan vara så, för att vi vill så väl med våra ungdomar, vi vill så mycket. Alltså vi pratar om att vi lindar in, för att återknyta till han som hade gett upp, att vi lindar in i bomull, att vi låter dem inte misslyckas, att vi låter inte, att det inte okej, att vi liksom, och det gäller på alla plan i livet. Kan det vara så?
Det finns absolut en sanning i det. Det är inte alls osant. Jag tror att det också kanske är att vi centralt innehåll och med liksom stoffträngsel och så behöver beta av saker som man måste förstå. Och då är det så att jag går in och säger så här, det här ska du förstå, och de bara, okej. Och så förstår de det. Lite överdrivet, men liksom, man gör det inte så himla komplext. Jag tror att alla saker man kan undervisa om kan man antingen låta dem upptäcka själv och liksom gå den långa vägen, eller så kan man bara ta dem dit. Och jag tror att vi kanske är så att vi ofta lite för ofta tar dem dit. Den snabba vägen och bara kolla på den här saken. Vi så här, se det här.
Här är det. Och här
och så
är
liksom, man berättar om saker. Jag hade en sån grej i morse. Det blir spinna vidare på. Jag hade en elev i morse som vi satt och pratade om hur det kommer att vara idag. Och så, för det är vi. Skitsamma, jag kommer tillbaka. Jag hade en elev i morse. Vi var inne i klassrummet och då låg det en dator i ena hörnet som, på ett bord som har gått sönder. För vi har bytt datorer och då fick vi köpa loss en dator som var för dålig för att lämna tillbaka. Och vår IT-teknikerkille, han skulle skoja med några elever. Så han gick in och bara slängde den i marken och råkade snubbla. Så den gick ju i 3-4 bitar så. Och de var så här, vad hände? Och så skojade jag med dem och så fick jag förklara. Det hände flera månader sedan, den ligger kvar. Men när du upptäckte hunden, hon var så här, 10 år gammal. Och så, vad är det som händer i den här? Och så, kolla vad coolt det är här inne. Det har varit så grymt att få pilla någon gång i datorn och se hur det egentligen är där inne. Och så började vi prata om det och jag såg att hon var intresserad. Så jag påpekade bara att men jag läste i ett forum att den nya iPhonen är bättre och snabbare än många av Apples datorer. Det här var inte en Apple-dator, men då. Och då började jag tänka, tog jag fram min telefon och var så här, hur kan det vara så att det finns på plats mer dator i den här mobilen än i hela den här datorn? Det ser ju redan ganska fullpackad ut. Så började vi prata och fundera på det och liksom började tänka, men man kanske kan sätta in en extra här, man kanske kan klämma in lite fler lager och någonting. Och liksom, det är ju, snack om att gå den världens längsta väg till att förstå hur man bygger en dator. Hade jag någon gång undervisat om det hade jag varit sjukt mycket mer effektiv. För att jag måste få gjort det här, jag ska visa det här, jag ska testa det här. Jag har kanske en eller två lektioner, sen måste de som kunna det, jag måste kunna checka av. Den rörelsen gör kanske att man inte ger dem de svåra uppgifterna så himla ofta. Vare sig inom matematiken och problemlösningen eller inom inom andra områden, inom svenska och SOS också. För man utmanar dem inte alltid, för det kanske är så att vi gör för många, för små uppgifter istället för att ge dem tillräckligt många stora.
Ja, eller så är det så att det bara, för att jag vet ju min son som misslyckades på sitt nationella matteprov. Mm. Han varit skitduktig i matte och fått liksom hur mycket beröm som helst för sin person och sin matteintelligens. Och så misslyckades han. Och här så misslyckades han, skrev betyget C, så att jag vet inte.
Åh, vilket misslyckande. Karin, du får skämmas och din släkts vägnar.
Ja, och han var alldeles knäckt och han grät. Och jag tänkte, gud vilken hemsk mamma jag är, var det första, min första känsla. Och min andra känsla var ju att, men för fan, det är bara ett matteprov. Ja. Lägg av. Alltså inte bara ett matteprov, för att det är ju provet. Det är provet, du kan inte det här uppenbarligen. Eller du kunde det inte just när du skrev provet. Ska vi liksom, vad var det du inte kunde? Och så visade det sig att det var en viss typ av uppgifter som man inte kunde. Nej, men då får vi väl plugga på dem och visa att du kan dem sen då.
Ja,
det är ju inte svårare än så. Men de är så rädda. Och det där kanske har med att vi allt egentligen mer går mot... Jag tror att mycket i vårt samtalsklimat, mycket i att det här att vara rädd att misslyckas, handlar om faktiskt det här att man är rädd att göra fel, för att man tror att ens intelligens är det som avgörs. Att betygen är ett betyg på ens intelligens, inte på att man har jobbat hårt. Bara det här, hur ger vi ordet i klassrummet? När vi har 26 stycken ungar, får alla komma till tals? Är alla röster...
Och varför ska man ha en helklass diskussion där alla ska komma till tals? Jag tror att det är så mycket bättre om man bryter ner det. Det som jag och min kollega tänkte ut apropå den här modellen och det är liksom så här hur vi vill så. Mm. För att hon och jag har varit så här sen vi läste och började med det här. Så vi vill ha läsläxor, det har de haft förut. Mm. Vi läser varje vecka. Jag vill inte att de ska gå hem och skriva någon läsförståelsefråga hemma. För jag tror inte att de kan lösa det själv och det blir för mycket eget arbete och det kommer inte alltid passa och så. Utan vi har bestämt oss för att vi vill vika en kort lektion i veckan åt det. Mm. Kanske 40-45 minuter. Och att liksom, som är oftast halvklasser. Och att liksom sitta i samma grupp varje vecka och diskutera sin läsning i... Alltså bygga bokcirklar som är liksom permanenta över tid. Där man pratar, där man diskuterar, där man liksom pratar ihop sig gemensamt. Jag tror att så här, har man en grupp om kanske 3 eller 4 personer som är sammansatt inte efter slump och inte efter så här några ordentliga och några liksom lite stökiga, utan när man sätter ihop folk utifrån att få, de här människorna passar ihop. Mm. De här klickar, de känner varandra, de har förtroende för varandra. Sätt kompisar tillsammans liksom så, för det hårdare. Och så kanske de får jobba ihop över minst en månad, kanske 2. Mm. Och liksom samma modell, samma rutin, samma fyrkantighet. Ibland kanske av texter som är givna av oss, ibland kanske av saker de läser och så. För att liksom bygga upp en kultur av att vi pratar om text på det här sättet. Mm. Så man har den relationen och den överenskommelsen sinsemellan. Då tror jag först man kan utvärdera egentligen hur det funkar, för om man har kommit dit man vill. Det är lite dumt egentligen när man ska få en läslyftet uppgift från en vecka till en annan som bygger på att man ska genomföra en uppgift som kräver ett kulturellt kontrakt mellan eleverna. För det kan inte man göra på en vecka.
Nej, det kan man inte. Och sen så tror jag också att du skulle behöva också fundera på hur du feedbackar de här samtalen. För jag tror ju att liksom, lyfta fram goda exempel. Här ser ni det här. Har ni hittat något? Vad är det ni gjorde då?
Kan man tänka att man inte ska feedbacka samtal för att ta bort bedömningsaspekterna av det? Jag tänker så här, jag vill inte höra vad ni pratar om. Ni pratar själva.
Liksom. Nej, det tror jag inte.
Varför inte då?
För då kan de prata om någonting helt annat.
Jo, jag visste inte ordning och reda grejen. Men nej, om man nej, tänker nej, liksom nej, nej. Att liksom...
Utan jag tror att de kan komma helt snett i sitt samtal. Alltså att de, vet, de behöver stöd och hjälp i vad... Alltså, det var fruktansvärt roligt. Jag hade en text som handlade om ER och OR-formen. Att Gustav Vasa faktiskt tog bort ER-formen. Och på gymnasiet. Och de fastnade i ärtorna. För att det heter ju ärtor, säger vi fortfarande. Eller ärtor. Och skillnaden, alltså texten utgick ifrån Gustav Vasa gjorde ärtorna rara, heter texten. Och de fastnade i ärtorna. Ärtorna är ju roliga i texten om man förstår det roliga med texten. Men i sig så är ju ärtorna helt ointressanta för sakfrågan, det de skulle diskutera, och ändå diskutera de ärtorna.
Okej, för man hamnar fel i, ja, men jag förstår vad du menar, men jag tänker när man sätter formen, om man lägger liksom en viss tid på att köra in en viss modell. Jag ser inte att det är rätt eller fel, men jag bara tänker det är intressant hur man kommer in i det. Sen tror jag det handlar så mycket om vilken utstrålning man har som lärare.
Ja. Nej, men jag tror att du måste som lärare vara trygg på ditt och uppskattad också. Och känna, fan vad jag gör ett bra jobb. För att faktiskt kunna göra ett bra jobb. Man måste ju brinna för yrket, man måste känna att man utvecklas, man måste känna att man... fast jag är så jävla trött på ordet brinna, så jag vill inte säga det, så jag sa det ändå.
Eldsjälar är ju farligt.
Ja, men
för
det är
alla
livsfarligt, men jag tänker på de kollegor som jag har som har jobbat vet, hur länge som helst och fortfarande är asgrymma.
Mm. Hur orkar de?
Ja, det är ju det vi ska ta reda på när vi ska prata med våran pensionerade
lärare. För senare ska vi spela in avsnitt 65 och ja. Då har vi den haft. Men vi hade en idé om att inför 65 det avsnittet ha en lärare som är 65 och ska gå i pension för att få rätt respekt. Vi kommer till det. Vi glider långt ifrån det samtalsklimatet området, men ändå inte. Jo, men att jag tror bara det är så här, okej, men det händer så otroligt mycket i klassrummet hela tiden som är så otroligt stort att man missar det. För alltid som lärare så är man hela tiden uppe i så här, vad gör jag nu? Man, liksom, man är alltid på tårna, man är alltid igång. Man får alltid fixa saker. Att man missar att se vad som egentligen händer i ett klassrum, det har jag alltid tänkt.
Mm.
Att man ser bara vissa små saker. Man missar, det är jättelätt att missa kränkningar och sådana grejer. Det är jättelätt att missa liksom positiva saker som händer, för man fäster sig bara vid negativa saker. Man missar liksom hur mycket man betyder för varann. Man missar hur rädd elever kan vara att få räcka upp handen och få dela saker med andra. Man missar liksom den resan till att det blir sämre. Det är liksom där man har bra samtalsklimat som kanske går ner i någon sorts liksom fördärv för att det är någon som sprider det negativ. Liksom.
Det räcker ju att någon himlar med ögonen.
Jag tror man kan missa när man har riktigt bra samtal. För att man liksom, det kanske är så att om jag har sex grupper igång samtidigt så är det två av dem som har asbra samtal. Men så är det så att de andra fyra inte har det. Och det jag har ju alltid på de andra fyra. Jag tror att det är så otroligt lätt att missa liksom värdet av bra samtalsklimat i ett klassrum. För att det är, alltså kan man få till det, då tror man har löst jättemycket i skolan. Kan man få till en sak där elever kan diskutera och lära med varandra och vara orädda i de samtalen, då tror jag verkligen att man har bra förutsättningar för att få riktigt, riktigt lärorika samtal.
Ja, och jag tänker ju på våran teaterlärare här på skolan som lär alla våra teaterelever att säga ja till alla andras idéer. Vilket gör att det är helt alltså det här att man kommer med en idé så säger man ja till idén. För att annars kommer man inte vidare i det estetiska bygget.
Just liksom. Det är grunden i improvisation. Eller?
Precis, du måste säga ja till improvisationen. Mm. Och det är det färgar dem väldigt mycket i och med att, för att då, det gör ju mitt jobb lite lättare. För att de säger ja till varandra oftast. Och man måste träna det. För det glömmer de ju bort när de är arga eller tjuriga eller tycker något i kass. Eller.
Ja, just det. Det är bra. Man måste säga ja till allt. Man måste säga ja till andras idéer.
Ja.
Det finns någonting i det. Som är, jag vill testa det. Jag har börjat göra lite larviga sociala experiment med mina elever. För att en del av dem tycker det är ganska kul. Och så.
Mm.
Och jag tänker också säga det är en grej för att de behöver liksom brytas av lite grann i sin vanliga rutin. Och sånt. Men det är skitsamma. Som för exempel häromdagen, för det så här, hälften av eleverna har kommit in, andra halvan har inte kommit in, vi satt och väntade. Jag kunde inte starta lektionen, så jag var så här, jag stängde dörren och snabbt. Allihopa sätter sig på borden, ser vi vad man gör. Alla andra kommer in och sätter sig på borden också, tycker de är skitkul. Sådana grejer ska man verkligen göra. Man skulle ha några personer och bara komma överens med, hörni, idag, vi är bara superpositiva och säger ja till allt. Så överdrivet, så ser vi vad som händer.
Ja.
Det ska jag testa imorgon.
Ja, och sen så kan du testa med en annan grupp när vi bara dissar dem och säger nej till allt.
Nej, det tänker jag inte göra, för du kommer förstöra min undervisning. Jag säger nej här och nu, Karin Berg, jag säger nej med sån emfas att vi måste avbryta den här podcastinspelningen och gå i terapi till nästa vecka när vi är tillbaka. Kanske med en person som är på väg att gå i pension, vad vet vi?
Det vet man aldrig. Nej. Men ha det bra, hej då!
Ha det gott, hej!
Tänk dig ett klassrum där ljudnivån är låg och du är fullt koncentrerad i din mattebok. Läraren skriver upp på tavlan. Och koncentrationen bryts när läraren säger ditt namn. Alva, vad blir svaret? Jag säger ett tal hastigt för att få bort den uppmärksamheten som jag redan dragit åt mig. Eleverna längst bak börjar skratta. Hur man får ett bra arbetsklimat av Alva Sjöqvist i sjuan. Först och främst är det bra att alla eleverna känner varandra. För då blir det mer tryggande och stöttande arbetsro. Och man vågar säga vad man tycker. Sedan är det bra att man inte kommenterar andras åsikter. Och inte förelämpar någon genom att skratta åt dem. I vårt klassrum är det så att alla känner varandra så väl. Så man visar liksom den respekten när man kommer till skolan. Man känner liksom kärleken här uppe. Läraren kan uppmuntra eleverna att våga säga vad de vill. Genom att ge diskussionsuppgifter så alla eleverna får säga sin egen åsikt. Så jag säger hastigt svaret. Det är fel. En kompis viskar till mig. Kom igen, Alva. Hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Tack och hej! Liv på sig!
Det här är Skolsverige!